Välkommen tillbaka till min utredningsserie Queer-teorins becksvarta bakgrund. Det här är del 2, en ideologisk trojan som omformar samhället. Denna text är alltså del 2 av utredningsserien Queer-teorins becksvarta bakgrund, och för att läsa del 1 kan du klicka i länken nedan. Har du märkt att det ständigt dyker upp nya svårbegripliga termer och att du förväntas behärska dem för att inte riskera att kränka någon på arbetsplatsen eller i samhället? Känner du att du måste vara försiktig med varje ord som du säger eftersom nya regler och politiskt korrekta uttryck ständigt läggs till och skapas? Detta är en del av strategin bakom queer theory. I del 1 så förklarade jag hur queer-teorin strävar efter att upplösa normer och hur den har tagit kontroll över och förvrängt språket. En central del av denna strategi är att skapa nya ord, begrepp och betydelser. Denna HBTQ-teori syftar till att omforma sociala normer och maktrelationer genom att förändra hur människor talar om och förstår kön och sexualitet. Språkliga förändringar används som ett medel för att driva på en bredare social förändring där acceptans och förståelse för olika identiteter blir grundläggande mål. Queer theory är mer än bara en akademisk teori. Det är en ideologi som aktivt ifrågasätter och försöker dekonstruera traditionella samhällsstrukturer, särskilt könsroller och kärnfamiljen. Genom att förespråka en flytande syn på kön och identitet samt genom att implementera dessa idéer i utbildningssystemet, kulturen och arbetslivet så har den radikala könsfilosofin blivit en kraft för förändring. En förändring som riskerar att destabilisera samhällsstrukturer som har fungerat som samhällets ryggrad under århundraden. Att förstå queer-teorin och dess påverkan på samhället är avgörande för att navigera i de pågående debatterna om kön, familj och identitet, samt för att bedöma vilka framtida konsekvenser denna teori kan ha för det samhälle som vi lever i. Språkets makt. Hur queer-teorin omformar vårt vokabulär. Queer-teorin har gjort betydande förändringar i vårt samhälle genom att omforma språket som vi använder. Genom att introducera och popularisera nya termer såsom cisgender, heteronormativitet och icke-binär så har teorin förändrat hur vi talar om och förstår kön och sexualitet. Språket är ett kraftfullt verktyg för att forma tankar och idéer, och queer-teorin har medvetet använt denna makt för att påverka samhällsdiskursen. Genom att förändra språket så skapas inte bara nya ord utan också nya sätt att tänka, vilket i sin tur påverkar hur människor ser på sig själva och på andra. Detta innebär att språkliga förändringar inte bara är ytliga utan har djupgående effekter på vår kultur och våra samhällsnormer. Denna språkliga manipulation används som ett verktyg för att ifrågasätta och dekonstruera etablerade normer och maktstrukturer. Genom att förändra betydelsen av ord och begrepp så försöker queer-teorin förändra hur samhället ser på kön och sexualitet. Det här kan leda till en upplösning av traditionella värderingar och skapar ibland en osäkerhet kring vad som är sant och verkligt. Sekter använder ofta språklig manipulation för att isolera sina medlemmar och skapa en distinkt ideologisk gemenskap. På liknande sätt har queer-teorin använt språklig förändring för att skapa en ny social verklighet där tidigare självklara begrepp har blivit föremål för omdefiniering och debatt. Det här bidrar till att skapa en känsla av samhörighet inom rörelsen, men också en distinktion mot de som inte delar samma syn på kön och identitet. Här är nya termer och deras implikationer. Queer. Definition. Ursprungligen ett skällsord för homosexuella. Men ordet queer har återtagits av HBTQ-gemenskapen för att beskriva en bred kategori av sexuella och könsidentiteter som avviker från heteronormativa och cisnormativa standarder. Inom queer-teorin används termen som ett paraplybegrepp för att utmana traditionella uppfattningar om kön och sexualitet. Enkelt uttryckt så betyder det att queer är att vara annorlunda på ett sätt som ifrågasätter vanliga normer om vem som man kan vara och vem som man kan älska. Heteronormativitet är ett begrepp som beskriver den dominerande sociala normen som antar att heterosexualitet är den enda eller mest önskvärda sexuella orienteringen. Heteronormativitet innebär också att samhället ser kön som strikt uppdelat mellan man och kvinna, med tydliga roller för varje kön. Enkelt uttryckt är heteronormativitet tanken att det är förväntat att vara heterosexuell och att det bara finns två kön. Cisnormativitet. Definition. Det liknar heteronormativitet men fokuserar på antagandet att alla människor är cisgender, det vill säga att deras könsidentitet överensstämmer med det kön som de tilldelas vid födseln och att detta är normen. Enkelt uttryckt är cisnormativitet ett antagande att alla är nöjda med det kön som de fick när de föddes. Cisgender är en person vars könsidentitet överensstämmer med det kön som de tilldelades vid födseln. Detta är motsatsen till transgender. Och så kommer transgender. En person vars könsidentitet eller könsuttryck skiljer sig från det kön som de tilldelades vid födseln. Transpersoner kan identifiera sig som man, kvinna, båda, inget av det, eller som en helt annan könsidentitet. Enkelt uttryckt så betyder transgender att du inte känner dig som det kön som du blev tilldelad när du föddes. Genderqueer är ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet inte passar in i de traditionella kategorierna man eller kvinna. Genderqueer-personer kan identifiera sig som både man och kvinna, ingen av dem, eller något helt annat. Intersektionalitet är ett koncept som används för att förstå hur olika former av diskriminering som baseras på kön, ras, sexualitet, klass och så vidare, hur de samverkar för att skapa unika erfarenheter av förtryck. Alltså handlar intersektionalitet om att förstå att människor kan uppleva flera typer av diskriminering samtidigt, till exempel som att vara både kvinna och tillhöra en etnisk minoritet. Performativitet är ett begrepp som är utvecklat av Judith Butler som innebär att kön inte är någonting som man är utan någonting som man gör genom upprepade handlingar och beteenden. Dessa handlingar skapar och upprätthåller könsidentiteten. Sexuell läggning. Ett begrepp som beskriver den känslomässiga, romantiska eller sexuella dragningen som man har till en annan person oavsett kön. Gender dysphoria. Könsdysfori. En term som används för att beskriva obehag eller stress som en person kan känna när deras könsidentitet inte överensstämmer med deras biologiska kön. Non-binary. En identitet som används av personer som inte identifierar sig som antingen man eller kvinna. Non-binary på svenska, icke-binära personer kan ha en könsidentitet som är en blandning av båda, helt annorlunda eller flytande mellan kön. Gender fluid, en könsidentitet där en person upplever att deras könsidentitet kan förändras över tid, beroende på situation eller känsla. En gender fluid person kan identifiera sig som man en dag och kvinna en annan, eller som någonting däremellan. Agender. En term för personer som inte känner någon specifik könsidentitet alls. Eller som inte vill ha en könsidentitet. Demiboy eller demigirl. Dessa termer används av personer som delvis identifierar sig som pojke eller man. Demiboy. Eller flicka eller kvinna. Demigirl. Men inte helt. De kan också känna sig som någonting annat samtidigt. Eller ingenting alls. Two-spirit är ett begrepp som används inom vissa ursprungsbefolkningar i Nordamerika för att beskriva personer som har både maskulina och feminina egenskaper och som kan inneha speciella sociala eller spirituella roller i sina samhällen. Alltså enkelt uttryckt, two-spirit är en traditionell identitet inom vissa ursprungsbefolkningar som betyder att de har både manliga och kvinnliga egenskaper och spelar ofta en speciell roll i samhället. Pansexual. Pansexualitet innebär att en person är attraherad av människor oavsett deras kön eller könsidentitet. Pansexuella personer känner dragning till människor för den som de är snarare än deras kön. Asexual, asexualitet, asexualitet, hur man än vill kalla det, är en sexuell läggning där en person inte upplever sexuell attraktion till andra. Asexuella personer kan fortfarande ha romantiska känslor, men de känner inte en önskan att ha sex. Aromantic, aromanticism, innebär att en person inte upplever romantisk attraktion till andra, även om de kan känna sexuell attraktion. Aromantiska personer kan ha nära relationer utan att vilja ha en romantisk komponent. Binarism är ett system eller en tro som enbart erkänner två kön, man och kvinna, och inte inkluderar eller accepterar andra könsidentiteter. Misgender är att använda fel pronomen eller könsbenämning för en person, särskilt när det går emot deras könsidentitet. Queer theory klassar detta som våld och påstår att det kan vara skadligt eller respektlöst mot personens identitet. Dead name. En persons tidigare namn som de inte längre använder efter att ha bytt namn kallas för dead name för att bättre passa deras könsidentitet. Att använda någons dead name kan vara mycket respektlöst och skadligt enligt queer-teorin. Gender binary, den traditionella uppdelningen av kön i två kategorier, man och kvinna. Queer-teorin ifrågasätter och kritiserar denna uppdelning genom att introducera koncept såsom könsspektrum. Det här var alltså hur queer-teorin omdefinierar och skapar nya språkliga verktyg för att förändra samhällsnormer. Fokus ligger på hur dessa förändringar påverkar både individens självbild och samhällets syn på könsidentitet. Nedbrytningen av män och starka familjer. Det är tydligt att dagens samhälle har försvagats genom den systematiska feminiseringen av män. En process som har gjort våra fäder mindre hotfulla och därmed våra barn mer utsatta för förövare. Genom att uppmuntra män att vara mjuka och emotionellt sårbara så förlorar de den auktoritet och styrka som är avgörande för att avskräcka förövare och pedofiler. Alla de egenskaper som gör en man till en beskyddare av familjen och en kraft att räkna med i samhället har kommit att kallas för toxisk maskulinitet. Jordan Peterson säger det bäst. And if you think tough men are dangerous, wait until you see what weak men are capable of. Det är ett citat från hans bok 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, och betyder ungefär: och om du tror att tuffa män är farliga, vänta tills du ser vad svaga män är kapabla till. Han har även sagt: a harmless man is not a good man. A good man is a very, very dangerous man who has that under voluntary control. Och det betyder: en ofarlig man är inte en god man. En god man är en mycket, mycket farlig man som har det under frivillig kontroll. Denna försvagning av familjer och framförallt män återspeglas också i hur skolor och samhället har blivit influerade av radikala ideologier som underminerar traditionella värderingar. Skolsystemet har inte bara blivit ett verktyg för politisk indoktrinering, utan det har också blivit en plats där barns säkerhet och skydd har prioriterats bort till förmån för en agenda som främjar mjukare och mer feminina egenskaper hos män. Detta är en indirekt fara för våra barn eftersom att det minskar den naturliga barriär som starka närvarande fäder utgör mot dem som vill utnyttja dem. Som förälder så har du ett ansvar att vara en närvarande och stark beskyddare. Att visa att du är en kraft att räkna med. Detta innebär att du aktivt engagerar dig i ditt barns liv, att du är synlig och tydligt visar att du inte kommer att tolerera någon form av hot mot ditt barn. Pedofiler och groomers drar sig för att närma sig barn som har starka skyddande föräldrar, och det är någonting som varje förälder måste sträva efter. Genom att hålla öppen kommunikation med dina barn, genom självförtroende och lära dem att vara på sin vakt mot hemligheter och manipulation, så kan du stärka barnen mot de faror som lurar. Vi ser hur förövare systematiskt söker efter svagheter. Och en försvagad feminiserad manlighet är just en sådan svaghet. Det är därför av yttersta vikt att vi återupprättar de traditionella värderingarna i våra familjer och samhällen och att vi inte låter oss luras av de personer som vill undergräva dessa värderingar under förevändningen av progressivitet eller inklusivitet. Genom att stärka familjen och vara närvarande och involverande föräldrar så skyddar vi inte bara våra barn utan vi stärker också samhället som helhet. Våra barn behöver starka fäder och modiga mödrar som står upp mot de krafter som hotar tryggheten. Detta är inte bara en kamp för våra barns säkerhet utan för framtiden, för våra familjer och samhället. Jack Reynolds, en dömd barnvåldtäktsman som tillbringade över 12 år i fängelse för brott mot barn på 1980-talet, delade med sig av sina metoder. När han fick frågan om vilka egenskaper som han tittade på hos ett barn innan han riktade in sig på dem, så betonade han att familjens egenskaper var faktiskt viktigare än barnets. Han förklarade att om han uppfattade fadern som ett hot så höll han sig borta från det barnet och letade efter nästa. Det här är ett ämne som vi ska dyka mycket djupare in i del 3. Queer-teorin i klassrummet. Ideologi i svenska skolan. Queer-teorin har fått ett betydande utrymme i den svenska skolan, särskilt inom undervisning om HBTQ-frågor och normkritik. Denna teori har blivit en integrerad del av läroplanen inom ämnen som sexualundervisning, samhällskunskap, svenska, religionskunskap och historia. Målet, enligt de organisationer som har infört detta i skolsystemet, är att främja en, som de kallar, inkluderande och icke-diskriminerande undervisning. Men det går mycket djupare än så. Kritiker, såsom James Lindsay och Jordan Peterson, hävdar dock att identitetsteorins intåg i utbildningssystemet har omdefinierat syftet med utbildning. Istället för att fokusera på att förmedla objektiv kunskap och utveckla elevernas kritiska tänkande, så menar de att utbildningen allt mer handlar om att forma politiska aktivister som är lojala mot en specifik ideologisk agenda. Lindsay beskriver detta som en ideologisk fabrik där eleverna uppmuntras att följa en viss politisk linje istället för att utveckla självständigt tänkande. Peterson varnar för att denna form av indoktrinering underminerar den västerländska traditionen av rationella samtal och värderingar, vilket kan leda till ett samhälle där känslor och subjektiv identitet väger tyngre än fakta och objektivitet. Denna radikala könsfilosofi kan enligt kritiker skapa förvirring hos barn, särskilt i yngre åldrar, när det gäller deras förståelse av könsidentitet och sexualitet. Genom att utmana fasta könsroller och biologiska normer så kan queer-teorin leda till osäkerhet och förvirring om grundläggande biologiska fakta. Och det här riskerar att hämma barns naturliga identitetsutveckling. Derek Jensen varnar för att denna förvirring kan resultera i en generation av unga människor som är osäkra på sin plats i världen och som har svårt att navigera i den sociala verkligheten. Och vem gynnade att skapa en generation av osäkra, rädda, lättkränkta människor? Pedofiler och maktgalna psykopater, såklart. Sexualundervisning. Queer-teori spelar en stor roll i sexualundervisningen, därför att queer-teorin i grunden är en ideologi, en form av sekt som baseras på sex, som vi har sett i del 1. Barnpsykologer är överens om att om komplexa och ideologiskt laddade begrepp introduceras för tidigt så är det mer en form av indoktrinering snarare än utbildning. Införandet av queer-teori i skolans läroplan har lett till konflikter mellan skolor och föräldrar, särskilt i familjer med traditionella värderingar. Många föräldrar känner att deras rätt att påverka sina barns uppfostran och utbildning inskränks eftersom de inte har möjlighet att välja bort den här formen av undervisning. Denna situation har skapat spänningar och ökat misstron mot skolans roll. Föräldrar oroar sig för att skolan, under täckmanteln av att främja jämlikhet, i själva verket underminerar deras värderingar och principer. En annan oro är att sexualundervisningen är olämplig för yngre barn, särskilt när det gäller diskussioner om sexualitet och pornografi. Denna typ av undervisning är alldeles för explicit och introduceras alldeles för tidigt, vilket kan leda till att barn utsätts för innehåll som inte är anpassat för deras ålder. Skolans ansvar att ge korrekt information om sex och samlevnad är viktigt, men det finns en fin balans mellan att utbilda och att ge dem den information som de behöver på ett lämpligt sätt. De globala målen och queer theory, en dold agenda. Queer-teorin har smugit sig in i våra institutioner och har en stark koppling till globala initiativ, såsom Agenda 2030 och FNs globala mål för hållbar utveckling. FN antog Agenda 2030 år 2015 och den innehåller 17 mål som bland annat handlar om att främja jämställdhet, minska ojämlikheter och säkerställa inkluderande och kvalitativ utbildning för alla, enligt beskrivningen på deras webbplats. Mål 5 i Agenda 2030 som fokuserar på jämställdhet och mål 4 som handlar om utbildning har blivit viktiga verktyg för att införa ideologiska förändringar, inklusive queer theory. Genom att använda dessa mål så har queer-teorin smugit sig in i skolmaterial och policyer under rubriker som jämställdhet och inkluderande utbildning. Detta innebär att en radikal agenda har dolts bakom vad som verkar vara oskyldiga mål för jämlikhet. Queer-teorins koppling till dessa globala mål har gett teorin större inflytande på internationell nivå. När länder och organisationer försöker uppfylla Agenda 2030 så sprids queer-teorins idéer i utbildningsprogram, utvecklingsprojekt och policyer runt om i världen. Detta gör att queer-teorins värderingar inte bara påverkar enskilda länder utan också sprider sig som en del av en bredare global rörelse som förändrar normer och värderingar på djupet. Detta globala tryck driver en agenda som inte tar hänsyn till lokala värderingar eller behov, vilket kan leda till att nationell suveränitet och kulturell identitet faktiskt försvagas. År 2018 beslutade WHO, Världshälsoorganisationen, för att minska stigmatiseringen av vissa sexuella beteenden som avviker från det som vanligtvis anses vara normalt. Detta kom efter att WHO har fått råd från en expert på BDSM och en psykiater som har försvarat pedofili. Som en del av denna förändring så uppdaterade WHO sin lista över sjukdomar, ICD, år 2019. Detta innebär att transvestisk fetischism och sadomasochism inte längre klassas som psykiska sjukdomar utan istället har flyttats till kategorin tillstånd relaterade till sexuell hälsa. Denna förändring syftade till att minska stigmatiseringen för dessa sexuella tillstånd men har samtidigt påverkat hur vi ser på och kategoriserar sexuella och könsrelaterade identiteter. Det här är ett farligt steg mot att normalisera beteenden som tidigare har ansetts vara avvikande och till och med mentala sjukdomar. Och det riskerar att sudda ut viktiga gränser som skyddar samhället. Företagsvärlden är också i ideologisk konformitet. Infiltrationen av queer-teorin har även nått företagsvärlden, där många organisationer nu inkluderar queer theory-influerade utbildningsprogram och policies, ofta under rubriken mångfald och inkludering. På ytan så verkar dessa initiativ vara välmenande och inriktade på att skapa mer rättvisa och inkluderande arbetsplatser. Denna utveckling leder sakta men säkert till en ideologisk homogenitet där företag inte bara främjar mångfald utan också påtvingar sina anställda en specifik politisk agenda. Många människor berättar på sociala medier om hur de känner sig tvingade att anpassa sig till en viss uppsättning värderingar för att undvika social eller professionell bestraffning. Exakt detta hände Jordan Peterson, den kanadensiske psykologen och professorn, som befann sig i ett kritiskt skede av sin karriär när College of Psychologists of Ontario, CPO, hotade med att dra in hans psykologlicens. Peterson hade uttryckt åsikter som var kontroversiella men som speglade en oro över det växande inflytandet av queerteori och identitetspolitik. CPO hävdade att Petersons offentliga uttalanden och inlägg på sociala medier, särskilt hans kritik mot den påtvingade användning av könsneutrala pronomen, bröt mot deras yrkesetiska riktlinjer. Men det här väcker en fråga. Är det verkligen CPOs eller något företags roll att agera som åsiktspolis och tysta, legitima, även om de är kontroversiella, perspektiv? Detta var snarare ett försök att tvinga Peterson att underkasta sig en queer-ideologisk linje som inte tolererar några avvikande uppfattningar eller ifrågasättanden. Detta fungerade inte, för Jordan Peterson valde att modigt ta fighten och har straffats av etablissemanget sedan dess. Peterson själv har pekat på att detta inte bara handlar om honom utan om den bredare frågan om yttrandefrihet och det ökade trycket att rätta sig efter den politiskt korrekta normen, särskilt inom känsliga frågor som rör kön och identitet. Företagsutbildningar om mångfald och inkludering baserade på queer-teorin kräver att anställda accepterar begrepp såsom icke-binär och genderqueer utan att tillåta någon diskussion eller ifrågasättande. Det här leder till att oliktänkande och kritiskt tänkande personer inte uppmuntras. Det här har skapat arbetsmiljöer där yttrandefrihet och olika åsikter begränsas. Det som gör queer-teorins infiltration av dessa institutioner och dess koppling till Agenda 2030 särskilt problematisk är den dolda agendan som ofta följer med. Genom att omvandla utbildningssystemet, företagskulturen och vår förståelse av historia och kultur så försöker queer-teorin att uppnå en bredare ideologisk dominans. Denna utveckling är inte bara ett hot mot traditionella värderingar utan också själva grunden för demokrati och yttrandefrihet. När en enda ideologi får ett så stort inflytande över centrala samhällsstrukturer så riskerar vi att förlora det öppna samhället där olika åsikter och perspektiv kan samexistera och debatteras fritt. Därför är det viktigt att vara väldigt vaksam och aktivt motverka en utveckling där queer-teorins värderingar blir den enda accepterade normen i samhället. Följ Jordan Petersons exempel. Finansiella krafter bakom queer-teorin. En viktig fråga som uppstår är varför queer-teori och liknande ideologier har fått så stort genomslag i samhället och varifrån stödet för dessa idéer kommer. En del av svaret ligger i den finansiella och ideologiska stöttningen från inflytelserika individer och organisationer. George Soros, en av världens mest kända finansmän, har länge varit en förespråkare för öppna samhällen och har genom sin organisation Open Society Foundations, OSF, finansierat en rad projekt och initiativ som främjar något som de kallar för mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa. Jag skriver något som de kallar inom citattecken här, därför att resultatet av allting som han förespråkar bidrar till absolut raka motsatsen till mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. Bland de frågor som Soros och OSF har stöttat finns även de som rör HBTQ+-rättigheter och utbildning om kön och sexualitet, Black Lives Matter och en rad andra terrorgrupper. Enligt rapporter från bland annat The Daily Signal och Influence Watch så har Soros finansierat utbildning och program för journalister med fokus på att öka bevakningen av HBTQ+-frågor och andra sociala rättvisefrågor. Det här betyder att media används som ett verktyg för att driva en helt ensidig agenda, där bland annat Soros pengar styr vilka frågor som lyfts och hur de framställs. Detta resulterar i en systematisk marginalisering av motstridiga åsikter och tystar alla kritiska röster. Det här hotar verkligen yttrandefriheten och skapar en vinklad och ideologiskt styrd mediekanal. Om inte detta skrämmer livet ur dig så vet jag inte vad som gör. Den finansiella stöttningen från Soros och liknande aktörer har hjälpt till att sprida queer-teorin och dess idéer till en bredare publik genom mainstream media. Detta gör de genom att finansiera forskningsprojekt, utbildningsinitiativ och kampanjer som har jobbat för att förändra samhällets syn på kön och sexualitet. Och som sagt, utbildning och program för journalister. Mainstream medias inflytande över det offentliga samtalet. Media spelar alltså en avgörande roll i hur denna ideologi och relaterade idéer sprids i samhället. Jag väljer här att skriva media istället för medier därför att mainstream media genom alla sina medier såsom tv, tidningar och andra kanaler har ett och samma narrativ. De får tydliga instruktioner om vilken åsikt och agenda som de lyder under. Genom att ge så otroligt stort utrymme för dessa idéer och ideologier i nyhetsrapportering, underhållning och debattprogram så normaliseras och legitimeras queer-teorins perspektiv i den bredare kulturen. Detta enorma mediala stöd har bidragit till att denna och liknande ideologier inte bara ses som akademiska samtal utan som relevanta och viktiga frågor för den breda allmänheten. Mainstream medias roll i detta är problematisk av flera skäl. För det första så presenterar de queer-teori och relaterade idéer som den enda acceptabla synvinkeln. Istället för att erbjuda en balanserad diskussion där olika perspektiv på kön och sexualitet kan utforskas och debatteras fritt så väljer de att främja en ensidig agenda som stöttar HBTQ-ideologin och dess tillhörande idéer. Den här typen av dominans kan göra det svårt för allmänheten att bilda sig en egen informerad uppfattning eftersom alternativa synsätt marginaliseras eller helt ignoreras. Med andra ord, det som vi ser i samhället idag är att det finns en så kallad rätt åsikt och alla andra är fel. Följ pengarna. De olika mediekanalerna får ofta direkta bidrag för att täcka särskilda ämnen under specifika perioder eller för att genomföra journalistiska projekt som främjar en viss agenda. De köper helt enkelt ett specifikt ämne och hur det ska rapporteras. Följden blir en mediamiljö där vissa idéer får oproportionerligt stort utrymme och där kritiska röster mot dessa idéer ofta tystas, censureras eller avfärdas helt som bakåtsträvande eller intoleranta. När queer-teori och liknande idéer får stort utrymme i media så blir de mer accepterade i samhället, vilket vi har sett. Och det i sin tur ger ytterligare incitament för finansiärer att stödja dessa agendor genom att finansiera ännu mer mediebevakning. Denna övervikt av queer-teorin i mediebevakning har lett till en oro över den långsiktiga effekten på offentlig diskurs och kritiskt tänkande. När medierna i så stor utsträckning främjar en viss ideologi utan att presentera alternativa synvinklar så finns det en stor risk för att det offentliga samtalet förlorar sin pluralism och allmänheten blir mindre benägen att ifrågasätta eller debattera dessa idéer. Det är dock inte bara diskursen i media som är i fara, utan det har läckt ner i fikarum på arbetsplatser, vid middagsbordet hos familjer och vänner emellan. Det är en tydlig rätt sida i samhället, det vill säga den som media rapporterar. Och så finns det fel sida, alltså den sida som media säger är fel. Eftersom media rapporterar den vinklade versionen som är beställd och betald så får du inte hela sanningen. Men sanningen går att hitta alldeles själv. När det väl har dock nått människorna dock som läser nyheterna så är det ofta för sent. De kommer inte att söka efter någon annan information än den som de har matats av nyheterna. Men det är ett helt annat kapitel till en annan gång. Ett litet framtidsperspektiv och de verkliga riskerna. Om queer-teorin fortsätter att breda ut sig utan motstånd så står vi inför en framtid där inte bara våra traditionella värderingar och familjestrukturer står på spel utan också den psykologiska hälsan och stabiliteten hos individer och samhällen. Denna ideologi, som på ytan marknadsförs som en rörelse för inkludering och jämställdhet, skapar djupa och långvariga skador som kan vara svåra att reparera, särskilt hos barn och unga. En av de mest omedelbara riskerna är den psykologiska påverkan på barn och unga människor. När queer-teorin införlivas i utbildningssystemet så exponeras barn och ungdomar för idéer som kan skapa förvirring och osäkerhet kring deras identitet under en period i livet då stabilitet och tydliga riktlinjer är avgörande för deras utveckling och mentala hälsa. Istället för att få stöd att utveckla en stark och säker identitet så riskerar många unga att dras in i en spiral av identitetsförvirring, vilket kan leda till ökad psykisk ohälsa, ångest och depression. I bästa fall. I de sämsta av fallen så genomgår barn och unga operationer och hormonbehandlingar som inte går att återställa. Könsbyten, bröst som skärs av, hormonbehandlingar med mediciner som används för att kemiskt kastrera pedofiler är bara några exempel på vad som händer barn och ungdomar idag. Dessa ingrepp sker på grund av psykisk ohälsa i botten och leder ofta till självmord. Studier visar att ungdomar som ställs inför komplexa och förvirrande frågor om kön och identitet utan tillräckligt stöd kan vara mer sårbara för psykisk ohälsa och självmordstankar. En stor del av de unga personer som dras in i tankar att de inte hör hemma i sin kropp och kanske borde ha fötts med ett annat kön har visat sig ha autism eller annan psykisk ohälsa. Detta är också någonting som vi ska dyka djupare in i senare delar. Nedan följer också några av många studier som visar på psykisk ohälsa kopplat till transgenderism och ungdomar. Och dessa kan du klicka på länkarna precis här under eller längst ner i denna text. Konkreta risker. Med tanke på dessa forskningsresultat så är det tydligt att om queer-teorin fortsätter att sprida sig så kan vi förvänta oss att se allvarliga konsekvenser för både individens psykiska hälsa och samhällets sammanhållning. Den ökade exponeringen för idéer som utmanar traditionella könsidentiteter förvirrar unga människor under en kritisk period i deras utveckling när de är som allra känsligast. Och det här leder till en ökning av psykisk ohälsa, inklusive ångest, depression och självmordsförsök. Se studierna ovan. På en bredare samhällsnivå så kan den ständiga utmaningen av traditionella könsroller och familjestrukturer skada familjens stabilitet och det kan leda till ökade skilsmässotal och en minskad förmåga att skapa en trygg och stabil uppväxtmiljö för barn. Detta kan slutligen leda till en generation av unga människor som känner sig rotlösa och osäkra på sin plats i världen. Det är också viktigt att överväga de ekonomiska konsekvenserna när arbetsplatser och företag tvingas anpassa sig till en ständig, föränderlig ideologisk agenda så kan det leda till ökade kostnader och konflikter som kan påverka produktiviteten och den övergripande arbetsmiljön negativt. Sammantaget står vi alltså inför en framtid där queer-teorins fortsatta inflytande kan leda till en djupgående erosion av de fundamentala strukturer som har hållit våra samhällen och familjer samman. Det är inte bara en risk för de individer som direkt påverkas av teorins idéer, utan för hela samhällen som kan förlora en känsla av gemenskap, stabilitet och kontinuitet. En påminnelse passar bra här. Det här är hela meningen med queer-teorin. Hela ideologin går ut på att förstöra allting som anses vara en norm. För att undvika dessa risker så måste samhället agera omgående, därför att detta har redan gått alldeles för långt. Barn har aldrig mått sämre och med sociala mediers intåg så är deras liv i händerna på dessa livsfarliga ideologier. De har helt kidnappat barns och ungdomars hjärnor. Det är avgörande att vi försvarar traditionella värderingar och strukturer som har visat sig vara stabila och stödjande för både individen och samhället som helhet. Genom att prioritera psykologiskt och emotionellt stöd för unga människor och säkerställa att utbildningssystemet fokuserar på kritiskt tänkande och faktabaserad kunskap så kan vi bygga en framtid där individer kan trivas och utvecklas på ett sunt och stabilt sätt. Slutsats. Trots att queer-teori marknadsförs som en rörelse för inkludering och jämställdhet så är det uppenbart att queerteorin ofta går långt bortom dessa mål. Istället utmanar den och försöker aktivt omforma grundläggande normer och värderingar som har hållit samhället samman i århundraden. Den radikala omformuleringen av kön, familj och identitet som identitetsteologin driver har lett till en betydande förvirring och splittring, särskilt bland yngre generationer. I sin strävan att bryta ner traditionella strukturer så hotar queerteorin att försvaga de fundament som vårt samhälle vilar på. Teorin har på ett oroväckande sätt smugit sig in i skolornas läroplaner och presenterar idéer som går på tvärs med grundläggande biologiska och sociala verkligheter. Denna ideologiska infiltration har inte bara skapat en klyfta mellan föräldrar och skolor samt barn och föräldrar, utan också förvrängt utbildningens syfte från att vara en plats för lärande och kritiskt tänkande till att bli en arena för ideologisk indoktrinering. Lösningsförslag. För att motverka de skadliga effekterna av denna teori och återställa balansen i våra samhällen så krävs det att vi vidtar flera kraftfulla åtgärder. Och här är några få av många åtgärder som man kan vidta. Och tanken är att vi ska diskutera kring dessa lösningar och komma med fler förslag tillsammans. 1. Återställ utbildningens syfte och skolreform. Utbildningens främsta mål måste återigen bli att förmedla kunskap och främja kritiskt tänkande, snarare än att fungera som en plattform för ideologisk propaganda. Läroplaner måste omstruktureras för att säkerställa att fakta, kritiskt tänkande och vetenskap står i centrum och att eleverna får en korrekt förståelse av världen omkring dem. Ideologiska agendor, såsom queerteori, måste granskas kritiskt och hållas borta från klassrummen. För att göra detta så krävs det att föräldrar involverar sig själva om denna ideologi, informerar sig helt och hållet om vad det innebär och att alla skolstrejkar tar ut sina barn ur skolorna tills en skolreform har skett. Observera här. Med skolreform så menar jag att utbildningen ska förändras helt och hållet och att man inte ska återgå till en skolform som skolan skapades i, alltså med skoltvång. Man ska alltså kunna erbjuda barnen utbildning på det sätt som passar barnets hälsa och utveckling. Att återgå till eller att försöka reparera någonting som har gått sönder fungerar inte. Min sida av detta är att man ska skapa nya former, nya möjligheter och nya strukturer. Obligatorisk skolgång i den form som existerar idag fungerar inte för barns psykiska hälsa. 2. Stärk föräldrars roll och uppfostran. Föräldrar måste återfå kontrollen över sina barns utbildning och ha en stark röst i vad deras barn lär sig i skolan. Föräldrar måste ta en aktiv roll i sina barns uppfostran genom att spendera kvalitetstid tillsammans, undervisa dem om familjens värderingar och vägleda dem genom livets utmaningar. Alltså, minska på yttre influenser. Genom att vara närvarande och engagerade i våra barns liv så kan vi motverka den skadliga påverkan som queerteorin kan ha och se till att våra barn växer upp med en sund och balanserad världsbild. Ge föräldrar resurser att ha viktiga samtal hemma och avprogrammera sina barn från skolsystemets skadliga agendor. 3. Kritiskt granska globala initiativ. Nationer måste vara vaksamma på hur internationella initiativ, såsom Agenda 2030, implementeras och hur dessa initiativ påverkar deras samhällen. Det är avgörande för att dessa globala mål inte används som ett verktyg för att påtvinga ideologiska agendor som inte alls reflekterar lokala värderingar eller kulturella normer. Varje land bör ha rätt att anpassa sådana mål efter sina egna förhållanden och behov och se till att nationell suveränitet och kulturell identitet respekteras. Ta bort alla politiker och makthavare som gynnas av samarbeten med dessa globala organisationer. 4. Främja öppen och ärlig debatt. För att motverka den ideologiska dominansen som queer theory har fått så måste vi främja en öppen och ärlig debatt där alla röster kan bli hörda. Det stora steget här är att ta bort skattefinansiering från public service som ett första steg. Sedan behöver det skapas plattformar där olika perspektiv kan diskuteras utan rädsla för censur eller repressalier. Endast genom att välkomna en mångfald av åsikter så kan vi säkerställa att samhället inte dras in i en ensidig ideologisk återvändsgränd. På individnivå så kan du börja med att tala öppet och säga din åsikt på arbetsplatsen, föräldramöten och familjemiddagen. I slutändan är det vi som enskilda individer, som föräldrar, som har makten när vi går samman. Och det är nyckeln. Gå samman. 5. Ta bort eller begränsa sociala medier för barn. Det är via sociala medier som dessa ideologier får fäste i barns huvuden. Särskilt om barnet genomgår förpubertet eller pubertet och känner sig osedd, förvirrad och som att ingen förstår dem. Vilket varje ungdom faktiskt gör. Begränsa skärmtid, uppmuntra hälsosamma aktiviteter och umgås och prata med ditt barn. De absorberar allting som de ser omkring sig och försöker hitta en identitet. De ska inte längre få influenser från skadliga agendor. 6. The final one. Civil olydnad. När traditionella vägar för förändring misslyckas, så som de har gjort, och när samhället riskerar att förlora sin väg under trycket från ideologiska och globala agendor, så kan civil olydnad faktiskt bli ett nödvändigt medel för att göra sin röst hörd. Civil olydnad innebär att medvetet bryta mot vissa lagar, regler eller normer som anses vara orättvisa eller skadliga för att framhäva behovet av förändring. Detta kan innefatta allt från fredliga protester, bojkotter, strejker till mer direkta åtgärder som att vägra följa specifika regler eller påbud som anses vara oförenliga med grundläggande rättigheter och friheter. Det är viktigt att sådan civil olydnad förblir fredlig och genomförs med en klar målsättning om att skydda de värderingar och rättigheter som ligger till grund för ett fritt och rättvist samhälle. Men också alltid vara beredd på att det kanske inte är fredligt i grund och botten. Genom att stå emot orättvisa system och lagar så kan vi tvinga fram en förändring och återställa balansen i våra samhällen. Det är viktigt att visa vem som bestämmer. Vi bestämmer. Du och jag, vi vanliga människor, bestämmer. Och det är dags att vi påminner de så kallade makthavarna om det. Personlig utveckling. För att vi som individer ska kunna stå emot de negativa effekterna av queer-teorin och alla andra ideologier och bidra till en positiv förändring i samhället så måste vi börja med oss själva. Det gäller alltid. Vi kan inte förändra någonting om vi själva saknar mod, styrka och empati. Om vi saknar dessa egenskaper inom oss själva så kommer vi alltid att leta efter en ledare som vi tror ska lösa saker åt oss. Vi kommer alltid lyssna efter så kallade experter eller andra människor som tar täten. Här är några sätt som vi kan stärka oss själva och våra familjer. 1. Utveckla kritiskt tänkande. Det är avgörande att vi själva och våra barn utvecklar förmågan att tänka kritiskt och att inte blint acceptera allt som presenteras för oss, vare sig det kommer från skolan, media eller andra källor. Vi måste ständigt utmana oss själva att ifrågasätta och undersöka olika perspektiv, även de som vi inte tycker om, för att kunna fatta välgrundade beslut. Detta innebär att vi tar del av all information, alla sidor, lyssnar till alla argument. 2. Förbättra vår kommunikationsförmåga. För att effektivt kunna stå upp för våra värderingar och skydda våra familjer från skadliga influenser så måste vi bli bättre på att kommunicera klart och övertygande. Det innebär att kunna uttrycka våra åsikter med tydlighet och styrka samtidigt som vi förblir öppna för dialog och respektfullt utbyte av idéer. Det räcker inte med att kasta länkar på varandra i kommentarsfält. Det handlar om att läsa, kunna sin egen fakta, det som man står för och styrka med källor. Framförallt handlar det om att kommunicera på ett sakligt sätt och inte sänka sig till en nivå av personangrepp. Kom ihåg varför du befinner dig i diskussion från början. Diskutera gärna mer offline än online. Ta diskussioner på arbetsplatsen, med familjen, middagar med vänner och kollegor istället för att diskutera anonymt på internet. Tiden för anonymitet är förbi. Det är verkligen dags att stå upp för det som är viktigt. 3. Uppfostra och umgås med våra barn. Vårt främsta vapen mot negativa ideologiska influenser är starka familjeband. Genom att aktivt delta i våra barns uppfostran, spendera tid tillsammans och diskutera viktiga frågor, så kan vi ge dem den moraliska och intellektuella grund som de behöver för att stå emot skadliga idéer. Det är genom nära och regelbundet umgänge med våra barn som vi kan vägleda dem och hjälpa dem att utveckla en stark och självständig identitet. 4. Främja empati och förståelse. Slutligen, även om vi står starkt emot skadliga ideologier så måste vi också sträva efter att förstå och respektera andra människor. Genom att utveckla vår förmåga till empati och att se saker från andras perspektiv så kan vi skapa ett samhälle där vi kan leva tillsammans i harmoni trots våra olikheter och vi kan diskutera genom dem. 5. Den sista. Bygga din självkänsla och civilkurage. En stark självkänsla och civilkurage är grundläggande för att kunna stå upp mot påtryckningar och påverkan från skadliga ideologier. Att bygga självkänsla innebär att lära känna sig själv, sina värderingar, sina gränser och att känna stolthet över den som man är. Det innebär också att våga stå upp för sina övertygelser, även när det innebär att gå emot strömmen. Civilkurage är förmågan att agera enligt sina värderingar, även när det är svårt eller riskabelt. Genom att bygga upp dessa egenskaper så kan vi stå starka i våra övertygelser, försvara våra familjer och bidra till att skapa ett tryggare samhälle som värdesätter integritet och rättvisa. Genom att återta kontrollen över vår egen utveckling, vår familj och våra samhällen så kan vi stå emot alla farliga agendor och ideologiers negativa effekter. Och bygga en framtid där traditionella värderingar och kritiskt tänkande är våra grundpelare. Nedan hittar du källor till allting som jag har pratat om. De källor som finns i del 1 gäller också även här. Jag uppmuntrar alla till att läsa allting, ta del av allting, precis som jag har skrivit här och alltid säger. Informera dig själv, bygg dina egna åsikter och dina egna grundpelare. Ifrågasätt allting, även det som står här, även källorna som jag länkar till. Se allting ur ditt eget perspektiv. Och det är allt för den här gången. Vi ses och hörs i del 3.